السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ska vi då bidna lite här gå igenom det 19 kapitlet i den här boken Ar-Riyad al-Nadira wal-Hadaiq al-Niyyah al-Zahira fi al-Aqaid wal-Funun al-Mutanawwi'ah al-Fakhira. En bok skriven av Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, som innehåller en rad olika ämnen som är relaterade till islam, allt från troslära och dyrkan utav Allah subhanahu wa ta'ala, och även hur vi ska bete oss sinsemellan och många andra saker. Idag så kommer författaren ta upp ett väldigt viktigt ämne som vi ska gå igenom, som vi alla är i stort behov av och som man ständigt behöver påminna sig själv om. Och det är hur viktigt det är i islam att man ska vara ödmjuk, att man ska vara en ödmjuk person, och hur farligt det är med att vara högmodig. Och det här är verkligen någonting som man måste påminna sig själv om, och man måste förstå vad riktig ödmjukhet är. För att när man växer upp här i Sverige så har de som en egen definition av vad ödmjukhet är. Och de ser inte en lika omfattande bild av vad högmod är och vad ödmjukhet är och så vidare. Så det är viktigt att förstå den islamiska definitionen och vad det är för någonting, så att man kan hålla fast vid det på ett korrekt sätt. Det finns väldigt många bevis i Koranen och Sunnan som handlar om hur viktigt det är att man är en ödmjuk person. Och det finns många, många bevis som pratar om hur farligt det är med högmod. Bara alla de verser som handlar om att man ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala tyder på vikten av ödmjukhet. För att när man dyrkar Allah så ödmjukar man sig inför Allah azza wa jalla. Och det här är någonting som folk här i Sverige inte pratar om. När man pratar om ödmjukhet i Sverige så handlar det bara om att man ska vara ödmjuk framför andra personer. Men de glömmer bort hur viktigt det är, och att den viktigaste grejen som man ska ödmjuka sig, att man ska vara ödmjuk, det är att man ödmjukar sig inför sin Herre och en skapare. Så all form utav dyrkan är en form utav ödmjukelse. Och därför finns det många verser i Koranen som just handlar om det här med dyrkan. Och handlar om även hur man ska vara med andra personer med viss ödmjukhet. Så författaren nämner många verser som handlar om just det här med att vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och vara underkastade till honom. Och alla de personer som vänder sig ifrån att dyrka Allah azza wa jalla, de är högmodiga. Och det märker man på många av de personer som är ateister. Att när man pratar om att tro på Allah azza wa jalla och tron på Gud och så vidare, så ser man att de är högmodiga och säger liksom, ska jag underkasta mig, det här var någonting man gjorde förr i tiden, så här gör inte jag, vi människor är moderna nu för tiden och så vidare. Och de försöker komma med de här olika sakerna som de säger. Och vägen för de som gör det här och är högmodiga, som Allah azza wa jalla har nämnt, är att det leder rakt till helvetet. Allah azza wa jalla har sagt: "Wa may yastankif 'an 'ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a." Att den som är högfärdig och vägrar att dyrka Allah azza wa jalla och han är högmodig, så kommer alla dessa att komma tillbaka till Allah azza wa jalla. Så alla de som idag är högmodiga och vägrar att underkasta sig till Allah subhanahu wa ta'ala kommer en dag att stå inför honom, komma tillbaka till honom och hållas till ansvar för det här, det ödmjuka, för att han inte ödmjukade sig inför sin Herre. Så att vara ödmjuk, det är grunden till vår religion. Det är grunden till vår religion. Att vara ödmjuk inför Allah azza wa jalla, att vara ödmjuk för att ta emot sanningen, och att vara ödmjuk med andra personer. Alla de här sakerna är vissa av grunderna till vår religion. Och när man förstår hur omfattande det är med att vara ödmjuk, och hur farligt det är med att vara högmodig, antingen högmod att man inte dyrkar Allah, eller högmod att ta emot sanningen, eller att man är högmodig mot andra människor, så förstår man profeten sallallahu alaihi wasallams hadith, att han har sagt: "La yadkhulul janna man kana man fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min kibr." Att en person kommer inte att komma in till paradiset om han har bara som ett senapskorn utav högmod i sitt hjärta. För högmodet, det hindrar att man dyrkar Allah. Och högmodet hindrar att man tar emot sanningen. Och högmodet hindrar att man ska vara ödmjuk med andra människor. Så alla de som inte dyrkar Allah azza wa jalla, underkastar sig till honom och lyder inte hans sändebud, är då högmodiga i enlighet med den islamiska definitionen. Profeten sallallahu alaihi wasallam har också talat om definitionen utav vad högmod är. Om, när han definierar högmod så förstår vi också motsatsen. Nämligen vad ödmjukan är för någonting. Profeten sallallahu alaihi wasallam frågades vad högmod var. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Al-kibr batrul haqq wa ghamtun nas." Kibr, högmod, är att man tillbakavisar sanningen och att man ser ner på människor. Att se ner på människor är att man inte ger dem deras rättigheter. Allt det här är en del utav högmod. Så det är två stycken huvudgrejer som profeten sallallahu alaihi wasallam pratar om när han pratar om högmod. Dels att man inte tar emot sanningen. Och dels att man inte ger människor deras rättigheter, att man ser ner på med andra människor. Därför förstår vi att den rätta förståelsen av vad ödmjukan är att man tar emot sanningen från vem den än är som kommer med. Även om det ska vara så att man har varit praktiserande mycket, mycket längre än en annan person. Man är mycket äldre än en annan person. Eller man har studerat mycket längre eller har mer förståelse av vissa grejer. Om det är någon person som kommer till en med sanningen så tar man emot ifrån den. Även om man skulle vara 50-60 år och har studerat hela tiden. På hela den tiden så kommer en liten 5-årigt barn och säger du gör fel. Och det är fel. Då ska man ta emot det från den personen. Hur liten den personen än kan vara och hur stor man än kan tro sig själv vara, så får man aldrig tillbaka visa sanningen baserat på vem det är som kommer med sanningen till en. Utan en ödmjuk person är den som tar emot sanningen från vem det än är som kan komma med den. Så författaren säger att vi ska ständigt titta på de här två sakerna. Att vi ska vara de som tar emot sanningen från vem den är som kommer. Och att vi inte ser ner på andra människor. Och vi ska kolla på oss själva. Är vi sådana här personer som gör det? Är vi personer som alltid tar emot sanningen från vem den är som kommer med den? Och är vi personer som inte ser ner på andra? Så författaren, eller Sheikh Abdulrazak, som förklarar den här boken. Han säger att det är så viktigt att när man studerar sådana här saker, att man inte bara skriver ner sådana här grejer. Att man memorerar det och säger okej. Okay, vad är det man ska göra när man ska vara ödmjuk? Att man ska ta emot sanningen från andra människor. Man ska dyrka Allah Azza wa Jal. Och man ska inte se ner på andra. Okej, jag kommer ihåg det. Det man ska göra är att man tittar på de här sakerna som man ska ha. Och så håller man sig själv till ansvar. Hur är jag? Hur är jag när någon kommer och ger mig nasiha? Är någon som inte tar emot det? Är någon som känner att det är svårt att jag ska ta emot från någon som är yngre? Eller någon som inte kanske anses ha lika mycket status som en själv, eller är en person som ser ner på andra på grund av att de kommer från ett annat folkslag eller har en annan bakgrund eller liknande. Allt som har med rasism att göra är egentligen en del av högmod. Varför är en person rasist? Att en person till exempel är vit och ser ner på svarta, eller att en person är svart och ser ner på vita, eller att man är från arab och ser ner på icke-araber eller tvärtom. Vad går det tillbaka till egentligen? Det går tillbaka till att man är högmodig. Att man tror att bara för att jag kommer från det här folkslaget, eller bara för att jag har den här bakgrunden eller föddes i det här landet eller liknande, så är jag automatiskt bättre än den här personen. Det är inte tillåtet i islam att ens vara högmodig för saker och ting som man har själv gjort. Till exempel om man har gjort hur mycket goda handlingar som helst. Man har gjort jättebra saker, man har skrivit jättemycket böcker om som har med islam att göra, och har jättemycket goda gärningar. Då är det inte tillåtet att man ska se ner på andra som inte har gjort den här saken, eller trycka ner andra personer. Så hur ska det då vara med någonting som man själv inte ens har gjort? Nej, vilket land man kommer ifrån, det kan man inte rå för. Utan man har fötts från två föräldrar, eller vilket utseende man har, det kan man inte. Det är någonting som man inte har med saken att göra. Så då är det ännu värre att man ska se ner på andra personer på grund av det här. Och det här är någonting som man verkligen måste rensa sig själv ifrån. För det är ofta man växer upp med en sån här uppväxt. Att man skämtar om andra folkslag. Eller man skämtar om andra personer som kommer från olika omgivningar och liknande. Så det här med rasism och högmod är verkligen två saker som går hand i hand. Som man ska vara jätteförsiktig ifrån. Vissa personer glömmer bort de här grejerna och tror att bara för att man har börjat praktisera och man kanske umgås med folk som är från olika folkslag och så vidare, så säger man, nej, men jag kan inte vara rasist. Jag har kompisar som kommer från det här landet och så vidare. Det spelar ingen roll egentligen. Om man ser ner på en annan person, även fast man umgås med personen, bara för att han ska komma från ett annat folkslag eller ha en annan hudfärg eller någonting, så tyder det på att man är högmodig. Och det spelar ingen roll hur många personer man sen har på sin kontaktlista som är från det här landet eller liknande. Så man får verkligen tänka på den här grejen. Och man får rensa sig själv och se för alla de här grejerna. Och man får också påminna varandra. Ibland kan man hamna i såna här grejer att vissa personer som man umgås med varandra från ett visst folkslag eller någonting, så håller man på att skämta lite om andra. Och ibland kan det vara baktal och ibland kan det bara vara ren högmod att man ser ner på andra personer på grund av att de kommer från en kultur eller liknande. Så det är någonting som jag verkligen uppmanar alla mina bröder som är här och även de bröder och systrar som lyssnar, att man tänker på det här och man korrigerar sig själv. Om man hör andra personer som pratar på ett sånt här sätt, så försöker vi påminna varandra så att vi rensar våra egna själar från de här äckliga attributen som man kan ha anskaffat sig på olika sätt. Författaren, en annan sak också som är väldigt viktigt, det här med att ta emot sanningen, är att ibland kan det vara så att man har växt upp på med en viss uppfattning om islam. Man har växt upp med en viss tradition som har med islam att göra eller liknande. Eller att man har, när man började praktisera, att man började praktisera med någon speciell grupp som har vissa avvikelser eller liknande. Så sen när sanningen kommer till en, så har man jättesvårt att ta emot den här grejen. För att man har växt upp på ett sätt och man tänker, det här är så vi har praktiserat i mitt land. Eller var så här jag först lärde mig och så vidare. Det här spelar ingen roll överhuvudtaget. Det viktigaste för oss är att vi håller fast vid sanningen. Jag kommer ihåg en av de lärda, Sheikh Ubayd al-Jaberi, hafidhahullah. Han, det var en broder som pratade med honom om en fråga som har med skilsmässa eller någonting att göra. Så sa Sheikhen att jag brukade ge fatwa i 50 år, 40 eller 50 år, med en sak. Sen visade det sig för mig, andra kom med starkare bevis, så jag bytte åsikt. Efter 40-50 år att ha haft samma åsikt och ett fatwa baserat på den åsikten och så vidare, så säger jag att, är ni? Hittade någon annan åsikt som var starkare och någon har visat det. Så man ska tänka att, halas, jag har bestämt mig för någonting, jag håller fast vid den här saken och jag ska aldrig ändra mig eller liknande. Utan tvärtom. Och det finns många exempel på lärda som har just tagit tillbaka saker och ting de har sagt förut och gjort det på ett väldigt ödmjukt sätt. Till och med det har nämnts om Abul Hassan al-Ash'ari, rahimahullah, som först var från en väldigt avvikande grupp som heter Mu'tazila. När han senare lämnade det här, så sägs det att han gick upp på minbar. Att han gick upp och hade khutba framför folk. Och sa att jag brukade säga si och si och si och så. Och det här var fel. Och nu håller jag i de här åsikterna och jag ska hålla fast vid sunnan och liknande. Så även om han var en känd person och folk såg upp till honom och så vidare, så hade han inte problem att sänka sig själv, sitt egen nefs, sitt eget jag, och ständigt komma fram med sanningen. Så det här är också någonting som vi verkligen måste påminna oss själva om. Har vi gjort någonting fel, någonting som går emot islam, sprider någon åsikt som är okorrekt, så ska vi vara ödmjuka och vi ska inte hålla fast vid någonting som är felaktigt bara för att vi har svårt att ta tillbaka någonting. Författaren säger också att en av grunderna till ödmjukhet är att man håller fast vid det som de troende har sagt, som har nämnts i Koranen, sami'na wa ata'na. Att när någonting kommer i Koranen och sunnan, så ska vi som muslimer säga sami'na wa ata'na. Att jag hör och jag lyder. Att när vi vet att någonting är etablerat, att Allah har beordrat oss med någonting, så säger vi bara, vi hör och vi lyder. Och vi behöver inte hålla på och fråga, men varför ska det vara på det här sättet? Och varför ska vi bli beordrade med det? Varför ska vi fasta på det här sättet? Varför ska vi be på det här sättet? Varför, 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 varför? Så länge vi vet att det här är från våran skapare, våran herre, som har skapat det här universum och skapat oss som människor, och vet mer om oss själva än vad vi vet om oss, så behöver vi inte fråga de här frågorna. Utan vi är bara övertygade om att vi ska vara som de troende. Vi ska vara ödmjuka. Är det så Allah har sagt? Khalas. Då acceptera er. Det finns en väldigt vacker historia som har nämnts om Abu Bakr al-Siddiq. Kommer inte exakt ihåg om det är autentiskt nu eller inte. Men det är i alla fall en grej som har nämnts om honom i Sira-böcker. Att när profeten sallallahu alaihi wasallam åkte upp till al-Isra wal-Mi'raj, att han kom upp i himlarna, så ska mushrikun gjorde allting, alltså politisterna gjorde allting för att få folk att inte tro på profeten sallallahu alaihi wasallam. Så de försökte komma med olika trick som skulle få folk att sluta tro på honom. Så när profeten sallallahu alaihi wasallam berättade att han åkt upp ovanför den sjunde himlen under en sån här kort tid, så tänkte de, nu har vi en chans att vi ska kunna driva med honom och att vi ska få folk att lämna religionen. Och att de ska ha gått då till Abu Bakr radiyallahu anhu och sa till honom, hörde du vad din kompis sa, eller vad han har sagt någonting? Vad sa han? Sa han. Han sa att han har åkt upp över himlarna och så här. Så han, har han sagt det, då tror jag på det. Om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt det, så tror jag på det. Khalas. Jag behöver inte säga någonting mer. Om han säger någonting, så jag vet att han är Allahs sändebud och han inte ljuger. Han har aldrig ljugit någon gång. Så tror jag på det han har sagt. Och det här är ett tillvägagångssätt som vi som muslimer ska ha. Och det är väldigt farligt när man med sina väldigt bristfälliga intellekt ska hålla på och försöka kritisera olika saker som man inte vet. Så till exempel, tänk er själva, för typ på profeten sallallahu alaihi wasallam tid. Vem skulle kunna tro då att ett flygplan skulle kunna åka från Stockholm till Saudi på ungefär 7 timmar och ta med sig flera hundra personer, och det skulle väga flera, kanske 1000 ton det här, eller hundratals ton som ett flygplan väger. Vem på den tiden skulle någonsin kunna tänka att någonting utav stål och järn skulle kunna färdas på 7 timmar, en resa skulle kanske på den tiden ta 3-4 månader. På 7 timmar att skulle kunna ta med sig 400-500 personer och väga flera hundra ton och kunna ta dem upp i luften, 12 000 meter upp i luften, och landa sen där borta. Ingen skulle tro på det här på den tiden. Om man skulle säga det, skulle man säga, du är galen. Hur kan du säga att det kommer kunna åka stål, kommer flyga upp i luften? Det här är helt omöjligt, det går inte. Knappt en ballong kan åka upp. Den måste vara helium för att kunna åka upp sådär. Men saker och ting har ändrats. Så saker och ting man tyckte var omöjligt förut, kan man se att det är möjligt senare. Så en person ska vara ödmjuk, och man vet att någonting har kommit från Allah Azza wa Jal, och det står i Koranen, eller det är bekräftat från profeten sallallahu alaihi wa sallam, så säger vi bara sami'na wa ata'na. Vi hör och vi lider till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Sheikh Abdul Razak, när han förklarar det, han säger att vi hör, det vill säga att vi bekräftar allting som står i Koranen och Sunnan, och vi lider, det vill säga att vi praktiserar de sakerna som kommer. Så vi hör, det vill säga att om någonting är berättat att om Allah Azza wa Jal, om hans namn och attribut, eller någonting är berättat om paradiset eller det kommande livet eller någonting, så säger vi sami'na. Vi hör på det här och vi tror på det som har sagts. Och om vi blir beordrade med att göra någonting, så säger vi ata'na, att vi lyder. Så vi lyder Allah subhanahu wa ta'ala i den här grejen och försöker praktisera det så gott vi bara kan. Författaren säger sen att tawadu, att vara ödmjuk, är bland de största formerna av välsignelser som Allah subhanahu wa ta'ala kan skänka en person. Och det leder till väldigt många goda saker. Allah azza wa jalla har sagt om profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Att med Allah azza wa jallas barmhärtighet så var du mjuk mot dem. Profeten sallallahu alaihi wa sallam var ödmjuk och mjuk mot personer. Om du hade varit hård mot dem och hård i ditt hjärta, så hade de sprungit därifrån. Så genom att man är ödmjuk med personer, så leder det till de här goda resultaten. Det leder till att folk tar emot det man säger. För att folk tycker inte om folk som är högmodiga. Där människor tycker om folk som är ödmjuka och kan sprida det som är gott. Så en person ska hålla fast vid allting som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss med. Och vi ska tro på allting som har kommit i Koranen och Sunnan. Och sen så ska vi försöka implementera så mycket vi bara kan. Och det här är en väldigt viktig sak som man ska skilja mellan. att när någonting har kommit i Koranen och Sunnan och det är bekräftat, så ska vi alltid tro på det. Och vi ska alltid bekräfta det. Sen kan det vara så att man är svag. Man ska inte vara olydig mot Allah Azza wa Jal. Men det kan komma vissa tillfällen då man är svag, så man inte lyder de sakerna som man blivit beordrad med. Men det här ska inte få oss att förneka att det har kommit i Koranen och Sunnan. Och det här är ett stort problem idag bland många muslimer. Att när det är någonting som de känner att de inte kan praktisera, att det är någonting som är för svårt för dem, så säger de nej, det här, islam har inte kommit med den här saken. Islam har inte kommit med det här. Till exempel så kända saker som att ha skägg eller liknande. Vissa personer kan ha en svaghet med jobbet eller liknande och säger det här blir för svårt för mig. Och vi säger inte att det här är bra. Men det är fortfarande bättre att man bekräftar att man ska göra någonting från islam och sen inte göra det på grund av sin svaghet, än att man ska börja förneka det. Och börja säga nej, det här har inte kommit med islam. Islam har ingenting med det här att göra. Och så vidare. Det här är mycket värre. För då har man börjat förneka saker och ting som har kommit i Koranen och Sunnan. Så en person ska bekräfta allting som har kommit med sitt hjärta. Och sen så ska han försöka lyda Allah Azza wa Jalla så mycket han bara kan. Så som profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Att det jag har beordrat er med, så gör så mycket ni bara kan utav det. Och författaren säger att det måste vara så att en tjänare kommer att hamna i vissa synder. Han kommer göra vissa saker som är förbjudna. Han kommer att vara tillkortakommande med vissa saker som är obligatoriska. Det här är någonting som händer alla. Och det här säger författaren själv, som är en av de stora imamerna från våran tid. Men då ska man istället skynda sig med att göra tauba och istighfar. Så när man hamnar i vissa av de här bristerna som man kan göra ibland, att man hamnar i vissa synder, eller man gör vissa dåliga saker, eller man lever inte upp till det man är beordrad med, så ska man först och främst inte förneka att islam har kommit med det, så som vissa personer gör idag. Och nummer två, så gör man tauba. Och man försöker hela tiden fortsätta den här kampen som för att man ska vara en så bra muslim som möjligt. Författaren säger också sen att en tjänare, en dyrkare till Allah subhanahu wa ta'ala, han ska vara ödmjuk inför Allahs tjänare. Han ska vara mjuk mot dem. Och han ska verkligen vilja gott för alla Allah azza wa jalls tjänare. Det vill säga, man vill gott för alla muslimer. Man ska alltid försöka göra det bästa för dem. Man ska vara respekterande för de äldre. Och man ska vara barmhärtig mot de yngre. Och man ska ha respekt för dem som är lika gamla som en. Och man ska aldrig se ner på en person som har ett nedsatt intellekt. Eller han inte är lika rik som en. Eller han har inte lika fina anor som en. Det är så här en muslim ständigt ska vara med andra personer. Han ska vara ödmjuk. Han ska alltid vilja gott för alla. Han ska alltid vara respekterande till de som är äldre. Han ska alltid vara barmhärtig och nådig mot de som är yngre. Han ska vara respekterande mot de som är lika gamla som honom. Och man ska aldrig se ner på någon på grund av någon brist en person kan ha. Som att en person kanske har ett bristande intellekt. Eller en person har vissa brister i sitt utseende eller liknande. Det här är någonting som är väldigt viktigt. För saker och ting, att en person kan ha brister i sitt intellekt till exempel. Eller ha någon psykisk sjukdom eller liknande. Det här är någonting som man oftast inte kan rå för. Det är någonting som man kanske har varit medfött. Eller någon sjukdom som man har blivit drabbad av. Eller att man kanske har tagit droger förr i tiden och sen kanske man har lämnat det så att det har påverkat ens intellekt eller liknande. Det är någonting som man inte kan rå för överhuvudtaget. Och även om det varit någonting som man kunde rå för, ska man inte se ner på andra människor på grund av det. Så hur ska det då vara med någonting som en person inte kan rå för? Så man ska aldrig se ner på en person på grund av såna här anledningar. Författaren säger att den som är... Ja, sen nämner också han som har förklarat boken, Sheikh Abdulrazak, en viktig sak. Det är en hadith som finns i Sahih Muslim att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Innahu qad uhiya ilayya an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhar ahad ala ahad." Det är en hadith som finns i Sahih Muslim där profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att sannoliken så har Allah beordrat uppenbarat för mig att vi ska vara ödmjuka. Det är en beordring från Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska vara ödmjuka. Så att ingen överträder över någon annan och ingen är stoltserar eller är högfärdig mot någon annan. Författaren, eller Sheikh Abdulrazak, han förklarar det här med att när en person är stoltserar eller att han har fakhr mot någon annan, så är det att han har mer utav någonting än den andra. Till exempel, han är mycket rikare än honom. Han har mycket bättre ställt. Och så nämner han det för den här personen. Kolla min bil, den är mycket bättre än din bil. Bara så du vet, kolla min lägenhet, jag bor i mycket finare område, jag har större lägenhet än dig och så vidare. Det är sant, han har de här sakerna, men det här är förbjudet i islam. Överträdelser, det är ännu värre. Det är att man inte har de här sakerna. Egentligen har den andra personen bättre, så försöker man leka som man har det bättre än den här personen och se ner på honom, trots att man egentligen har det sämre ställt. Så båda två är förbjudet. Vare sig man har själva saken själv, om man verkligen har det bättre eller man inte har det bättre, så är det fortfarande förbjudet att man ska se ner på någon annan och nämna de här sakerna för den personen. Så att personen kan känna sig att han har det sämre. Så det är verkligen någonting man får tänka på. Författaren säger att det finns många tecken på att en person är ödmjuk och att en person är högmodig. Till exempel att den personen som är ödmjuk tar alltid emot sanningen oberoende på vem det är som kommer med den. Och han har ingen problem med att lämna en åsikt som han tidigare har haft. Och det är som jag nämnde det här med Sheikh Obeid till exempel förut. Att han har haft en åsikt i 40-50 år och har varit på den här åsikten och spridit den. Och sen när han ansåg att det här inte längre var en korrekt åsikt, så säger han kallas. Jag har inte längre den här åsikten, jag byter åsikt. Man ska inte ha något problem med det överhuvudtaget. Utan om bevisen tyder på någonting annat, så ska man hålla fast vid det. Den som är högmodig håller fast ständigt vid sina åsikter. Eller någonting som han har gjort. Man säger till exempel till personen, det du sa här tidigare, det här går emot Koranen och Sunnan, det är inte korrekt och så vidare. Så blir han arg istället. Så hur kan du säga det? Jag läst på det här, fråga förut. Säg inte saker till mig. Jag vet bättre än dig eller liknande. Eller man har gjort någonting som är fel. Så blir man arg om någon ger en nasiha. Det här är fel. En person ska bli glad. Om någon kommer och ger en nasiha. Självklart kan nasiha ges på olika sätt. Och råd kan ges på olika sätt. Men om en person ger en nasiha. Och det handlar om att man verkligen har gjort någonting fel. Så ska man bli glad. Och man ska ta emot det här. Att någon kommer med en och försöker korrigera ens brister, så man slipper möta Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen med de här bristerna, utan att ha gjort tauba, det är någonting man ska bli glad för. Den här personen försöker göra någonting gott för en, och det är någonting man ska ta emot, man ska tacka honom för, och inte någonting man ska bli arg på personen på grund utav. Så den som är högmodig, han håller alltid fast vid sina, det han har sagt, eller det han har gjort, och han är imponerad utav sig själv och imponerad utav sina egna åsikter, att han har kommit fram till de här åsikterna och liknande. Den personen som är ödmjuk, han ger salam till alla. Han ger salam till den som är gammal och den som är ung, den som har hög status och den som har låg status. Och när en person pratar med honom, så vänder han sitt ansikte emot honom och lyssnar. Han är inte en sån här person. Ni kanske har sett såna här. Någon kommer och pratar med honom, han sitter och tittar så här. Okej. Det är fett dålig akhlaq egentligen. Ibland man kan vara upptagen, men ni känner till den här grejen. Ibland, grunden är att när en person pratar med, att man tittar personen i ansiktet och man är glad. Det ska inte vara så att det är en person som har värsta höga status. Man gör den här, man smilar ansiktet, man är fett glad och mashallah, allting du säger, det är bra, sidig och såna här saker. Och sen om det är någon annan som pratar med en, så är det den här. Och det här är tyvärr, man ser det väldigt ofta. Och därför säger Ibn Abi Hatim al-Busti, en av de stora imamerna, har skrivit en bok som heter Rawdat al-Uqala och Nuzat al-Fadala. Han säger att det finns två sorters ödmjukhet. En som är klandervärd och en som är prisvärd. Han säger att den klandervärda ödmjukheten är att man är ödmjuk med de som har status och man är högmodig mot de som inte har status. Så om det kommer en person som man ser upp till, så är man direkt ödmjuk, man lyssnar på allting. Mashallah, jag håller med allting du säger, det är sant. Mashallah, det är så fint och jag gör vad du säger och så vidare. Sen om det är någon annan som säger exakt samma sak till en, så blir man arg och man går därifrån och man vägrar lyssna på honom, vänder bort ansiktet och så vidare. Det här är en klandervärd form utav ödmjukhet. För man är bara ödmjuk mot den personen som man får ut någonting ifrån. om den samma person som har den här höga statusen skulle bli av med den här statusen, inte skulle ha den här maktpositionen eller pengarna eller liknande, så är man inte längre lika snäll och inte lika trevlig mot den här personen längre. För man var bara ute efter någonting från dunja, från den här personen. Man vill bara ha någonting världsligt från honom. Medan den personen som har en prisvärd form utav ödmjukhet, det är en person som är ödmjuk mot alla på grund av att Allah azawajal har beordrat den med det. Så vare sig det är den som har minst status utav alla, som alla människor ser ner mot, ser ner på, eller den personen som har högst status utav alla, så är man alltid ödmjuk mot personen oavsett vem det är. Och förut, för 2 veckor sedan när jag hade en föreläsning om Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, så pratade jag om hur han var med personer på hans föreläsningar. Att alla möjliga människor kunde komma på hans föreläsning eller ställa honom frågor. Det var kvinnor, det var män, det var unga, det var gamla, det var folk som var tjänare, det var folk som hade väldigt hög status i samhället. Och varje person gick därifrån efter att de hade pratat med Sheikhen rahimahullah och trodde att det var ingen som han höjde upp så mycket som den personen. Man kände sig verkligen ärad när man hade pratat med honom, vem man än var. Vare sig man var den personen som socialt sett var den lägsta utav alla, i andra människors ögon, så var han, fick han den personen att känna sig som hade högst status utav alla. Och det här är verkligen, man ser hur kunskapen påverkade Sheikhen rahimahullah. Och att det här ödmjukheten var någonting som inte han bara kände till eller pratade om med sin tunga, utan någonting som han gjorde och praktiserade med hela sitt liv. Så författaren säger att den personen som är ödmjuk, han ger salam, han hälsar på den som är gammal och den som är ung, och den som har status och den som inte har status. Och han vänder sitt ansikte mot dem och lyssnar på vad de har att säga tills dess att de är färdiga med det de vill säga. Och han ger alla personer deras rättigheter. Han behandlar alla på ett bra sätt, vem de än är. Medan den som är högmodig, han ger inte salam. Och han visar, tittar inte med ansiktet i ansikte eller ögon mot öga med de personerna som är fattiga eller som folk ser ner på. Och han tycker det är jobbigt att sitta med personer som är fattiga. Och han bryr sig inte om dem överhuvudtaget. Utan han tycker bara om att umgås med de personer som har hög status. Och han verkligen lyssnar på vad de har att säga. Och han höjer upp de är. Och det här tyder på hur låg person en sån här människa är. Att han bara är ute efter deras dunja. Han är bara ute efter det världsliga som de här människorna kan komma med. Och därför är han bara ödmjuk mot såna här personer. Och han är inte ödmjuk mot de som är fattiga. Den personen som är ödmjuk blir älskad utav människor. För alla människor tycker om ödmjuka personer. Den som är ödmjuk på riktigt är omtyckt. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: Inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaja'alu lahumur rahmanu wudda. Att sannoliken de som tror och gör goda handlingar kommer Allah subhanahu wa ta'ala göra så att de blir älskade. Så det är en belöning utav Allah azza wa jalla att den som är rättfärdig, att han blir älskad utav andra rättfärdiga. Och det handlar inte om att en person kan vara älskad utav orättfärdiga människor, att man kan se vissa människor som är helt vilserädda så har miljontals människor som tycker om honom. Det spelar ingen roll. Då nu pratar om rättfärdiga och människor som lyder Allah subhanahu wa ta'ala, att de älskar en person, det här är en belöning från Allah subhanahu wa ta'ala för att de har lytt Allah. Och en av de viktigaste grejerna som man kan lyda Allah subhanahu wa ta'ala med är att man är ödmjuk. Och det här säger författaren är någonting som vi kan se, att de personerna som är ödmjuka och lyder Allah azza wa jalla, att de blir älskade utav rättfärdiga människor. Medan personer som är högmodiga inte är omtyckta. Folk tycker inte om folk som är högmodiga, utan tvärtom. Man tycker de är jobbiga och man vill ta avstånd ifrån dem. Författaren säger sen: Vet du de som är högmodiga, vilka idioter dessa människor är. Hur vilseledda är de inte? Och hur okunniga är inte de här människorna? Vad är det som får dem att bli högmodiga? Och varför är det att de ser ner på andra människor? Visste de inte att de är fattiga, skapade människor? Och att man är bristfällig från alla på alla sätt och vis. Så på vilket sätt kan man vara ödmjuk? Vilket sätt kan man vara högmodig? En människa, varje människa börjar som en liten spermie. Någonting som är, alla tycker det blir äcklade ut av. Och sen så slutar man i en grav där man ruttnar. Man ruttnar bort steg för steg. Och däremellan så går man runt med orenligheter inuti sin mage, säger författaren. Så man börjar som någonting som är väldigt, gärna, som folk ser ner på. Och sen så slutar man som någonting som man ser ner på. Och däremellan så är man som man är. Så hur kan en sån här person som är på det här sättet gå runt och vara högmodig mot andra? Utan tvärtom. Man ska se vilken svag människa man är som har de här attributen egentligen. Författaren säger sen att den som är ödmjuk, han är älskad utav Allah subhanahu wa ta'ala. Och han är älskad utav Allah azza wa jalla. Och han är nära till att göra goda handlingar. Och han är långt ifrån att göra dåliga handlingar. Medan den som är högmodig, han är hatad utav Allah. Och han är hatad utav Allahs tjänare. Och han är långt ifrån att göra goda handlingar. Och han är nära att göra dåliga och vidriga handlingar. Den personen som är ödmjuk, han får ständigt vänner. Han blir omtyckt utav andra. Folk gör dua för honom. Och nämner honom med gott. Och det sker väldigt mycket goda saker på grund av hans ödmjukhet. Det finns ingen som ödmjukar sig inför Allah subhanahu wa ta'ala förutom att Allah lyfter upp honom. Och det är en hadith som profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt. Att en person har aldrig ödmjukat sig inför Allah förutom att Allah höjer upp honom. Men den personen som är högmodig kommer alltid förr eller senare att tryckas ner. Att vara ödmjuk är en utav profeternas och sändebudens egenskaper. Profeten sallallahu alaihi wasallam var väldigt, väldigt ödmjuk. Hans följeslagare älskade honom otroligt mycket. Och de skulle, om han så ville, skulle han kunna bli upphöjd i skyarna utav dem. Så att han skulle kunna sitta på någon stor tron och alla skulle springa runt honom och tjäna honom till höger och vänster och så vidare. Men tvärtom, när folk kunde komma in i profeten sallallahu alaihi wasallams moské när han undervisade, så frågade de, vem utav er är Muhammed? Vem utav er är Muhammed? Man kunde inte särskilja honom från de andra personerna. Han gick inte med speciella kläder och någon speciell guldkrona som kungar och liknande hade. Utan han var bara som en utav alla andra runt omkring sig. För att han var så pass ödmjuk. Medan den personen som är högmodig, vilka är det man tar efter? Vilka är kända för att vara högmodiga? Shaitan. Shaitan är den första högmodiga. Han vägrade att göra sujud när Allah beordrade honom med det. Han tyckte att han var bättre än Adam. Vem mer som brodern sa? Fir'aun. Farao var känd för sitt högmod. Vilka mer är kända för sitt högmod idag? Ofta folk som är förtryckande ledare och liknande. Allmänt förtryckare är kända för att de är högmodiga. Så vem vill man vara med? Vill man vara bland profeterna, alayhimus salatu wassalam, och vara på deras tillvägagångssätt? Eller vill man vara som shaitan och fir'aun och alla andra förtryckande människor? Det är upp till en själv att kunna välja. Författaren säger att ödmjukhet är en väldigt vacker egenskap, i synnerhet från de som har makt. Och högmod är de som har makt eller pengar eller status eller liknande. Det är extra vackert med dem. För att när man har status eller man är väldigt rik eller man har mycket makt, så finns det många saker som kan leda en till att kunna ha högmod. För att man har det bättre än andra personer. Man har det bättre ställt än andra personer. Så den personen som styr ett land, eller han styr väldigt många personer, och han vet att om han säger si så blir det så och så vidare. Eller han har mycket, mycket mer pengar än andra, så andra personer kommer till honom så han ska kunna hjälpa dem och liknande. Det finns många saker shaitan kan lätt komma till en sån här person och försöka påverka honom att försöka bli högmodig. Så därför är det extra vackert när en person har status eller folk ser upp till honom att han är ödmjuk. Och det är extra fult med de personer som inte har någon status eller någonting som egentligen skulle kunna leda till att de ska bli högmodiga. Att de är högmodiga. Det är extra fult då. Även fast det är fult från alla att vara högmodig. Och även fast det är vackert från alla att vara ödmjuk, så är det extra vackert med de som har saker och ting som kan kalla dem till högmod, att de istället är ödmjuka. Och folk som har att folk som är fattiga och liknande, att det är extra fult från dem om de skulle vara högmodiga. Därför har profeten sallallahu alaihi wasallam sagt i en hadith att det finns tre stycken kategorier som, av människor som Allah azza wa jalla inte kommer titta på domedagen. Han kommer inte prata med dem och de kommer få ett hårt straff. Och bland dem sa profeten sallallahu alaihi wasallam eller a'il al-mustakbir, att den som är fattig och högmodig. Han har ingenting egentligen. Han har inga pengar, han har ingen status eller liknande. Men trots det så går han och ser ner på andra människor. Han har inte saker och ting som kallar honom till det. Men han går fortfarande och är högmodig. Och profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde också den här hadithen. Och den som är gammal, en väldigt gammal man som sen går och gör zina. Han har inte lika mycket sexuella lustar och liknande som drar honom till att göra zina. Och trots det så går han och gör det. Han har ingenting som kallar honom till det, men han gör det ändå. Och då är det ännu värre om han gör någonting. Så en person som inte har status, att sen gå och vara högmodig mot andra, är ännu värre, även fast det alltid är dåligt. Det finns en väldigt vacker vers, två verser i Koranen. Och surat Luqman, när Luqman, den vise al-Hakim, han ger nasiha, han ger råd till sin son. Så säger han, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ وَغْضُدْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Att uppträd aldrig med överlägsenhet mot andra och trampa inte på denna jord med inbilsk högfärd. Allah älskar inte de som är överlägsna, överlägsnande och förmer till andra. Var måttfull i ditt beteende och när du går, och dämpa din röst. Vissa personer när de går så ser man att de, på deras sätt de går, så tror de att de är mer än andra. Allah azza wa jalla har prisat de personerna som är wa ibadu rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna, att Allah azza wa jalla, de som dyrkar ar-Rahman, den barmhärtige, det är de som går på jorden på ett ödmjukt sätt. Och man kan se en person, han är ödmjuk när han går. Och man kan se de personerna, ni vet själv hur det kan vara i orten, folk som tror att de är fett häftiga och så vidare. De går bröstet helt ute och han går med armarna långt ute på varje sida. Och man ser på honom att han tror att han är värsta snubben egentligen. Det här är förbjudet i Koranen. Det här kommer ut den här versen som klart och tydligt tyder på att man inte ska göra det. Och tyvärr är det här någonting som är vanligt bland folk. Och det här går emot det ödmjuka beteendet som en muslim ska ha. Och det finns en annan vacker vers också. Det är att Allah azza wa jalla säger: "Wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya." Att vara tålmodig med att vara tillsammans med dem som åkallar sin herre dag och natt, och de vill nå hans ansikte, det vill säga att de vill se Allah azza wa jalla och få hans belöning. وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Och låt inte dina ögon gå till andra för att du vill ha något av det vackra från denna dunja, av detta världsliga liv. Det var ett folk som levde på profeten Salams tid, särskilt när han var i Mekka. De som först och främst accepterade sanningen, det var fattiga människor. Vissa var slavar och tjänare. Vissa hade inte mycket status i samhället och så vidare. Medan de, fler av de som vägrade att acceptera sanningen, det var de som var rika och hade hög status i samhället och så vidare. Så det har kommit, det har blivit berättat att vissa utav dem, de ville komma till profeten sallallahu alaihi wasallam och prata med honom. Så såg de att de som satt runt omkring profeten sallallahu alaihi wasallam, det var fattiga människor. Folk som folk såg ner på och så vidare. Så de sa att om vi ska komma och sitta och prata med dig, låt de här sticka härifrån. Vi ska inte sitta tillsammans med dem, det känns fult att jag ska sitta och beblandas med de här. Så uppenbarade Allah azza wa jall: "Wala tatrud alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha." Att Allah azza wa jall sa: "Ta inte bort de här människorna. Låt dem gå istället. Om de vägrar att sitta ner med dig bara för att de här människorna sitter här, så låt dem inte gå därifrån. Utan tvärtom. Vare sig man har hög status eller låg status, så ska man sitta i samma sittning tillsammans med profeten sallallahu alaihi wa sallam. Så det är på det här sättet en muslim ska vara. Och författaren säger att den personen som är ödmjuk, det kommer alltid leda till goda saker. När man sitter med honom så kommer man alltid komma fram till goda saker, och man kommer tycka om att vara med ödmjuka personer, och det kommer leda till någonting gott från den här sittningen som man är med. Och till och med de personer som inte har träffat en person som är ödmjuk brukar oftast höra om personen. Man hör om en person, han blir känd av just den här egenskapen. Och det är någonting man tycker om, och folk gör dua för honom och liknande. Så det är upp till oss verkligen som muslimer att vi tänker på den här otroligt viktiga egenskapen. Och försöker kolla på oss själva, hålla oss själva till ansvar och se om vi verkligen har den här egenskapen. Och försöka akta oss så mycket vi bara kan från att en enda liten droppe utav högmod ska komma in i våra hjärtan. Om vi märker att vi får det, så ska vi ständigt kämpa för att bli av med den här vidriga egenskapen. Så att vi ska kunna vara ödmjuka tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och därmed så avslutar vi dagens lektion. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.